Vad gott det är att få stilla sig en liten stund inför att få ta emot det Herren vill ge oss idag. Det är en allvarlig tid vi är inne i, det här passionstiden. Vi går och väntar på påsken, att få fira Jesu död men framförallt hans uppståndelse. Men vi ska stanna inför det ämnet som är för dagen, och det är försonaren. Och det ser ni här, det är den femte söndagen i fastlagstiden, fastetiden. Och vi ska läsa ett ord, börja med det, ifrån Johannes evangeliet som handlar om Jesus och om hur han blev förföljd. Johannes 11:46 och framåt. Men några av dem, jag ska växla till den texten förresten, det ska ju jag göra. Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sa: vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom. Och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var överste präst det året, sa till dem: ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst det året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna, utan drog sig undan till Efraim, en stad i området nära öknen. Och där höll han till med sina lärjungar. Judarnas påskfest närmade sig och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra där de stod i templet: vad tror ni? Kommer han verkligen inte till högtiden? Men översteprästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns skulle anmäla det, så att de kunde gripa honom. Herre, vi tackar dig för att du är här idag. Jag tackar dig för att du är här med din helige andes kraft, Herre. För att vi ska få uppleva din närvaro just nu. Tack för det som Paula har sagt här i inledningen om att du är här. Verkligen här, Herre. Med din helige andes kraft. Och jag ber dig, öppna vars och ens hjärta att ta emot det ord som du har lagt på mitt hjärta idag. Herre, du vet och känner alla personligen. Och jag ber, Herre, att ditt ord ska få ha ingång och framgång i vars och ens inre. I Jesu Kristi namn ber jag detta. Amen. Jag tycker att det andas rädsla i dagens evangelium. Överste prästen Kajafas, de andra prästerna och fariseerna, alla är de rädda för att hela folket ska börja tro på Jesus. Märkligt. Och nu hade Jesus dragit sig undan till den här staden Efraim, nära öknen, tillsammans med sina egna lärjungar. Jesus visste vad som skulle ske, men han visste också att det var inte riktigt dags nu. Man ville honom illa. Man var rädd för att hans närvaro, att hans uttalanden, ganska tuffa uttalanden ibland, men också hans kärleksfulla sätt mot människor skulle göra att de blev utan makt och att Jesus fick för stort inflytande. Man var också rädd att det här skulle leda till turbulens i politiken. Man hade nu ett ganska gott förhållande till romarna, den makt som hade ockuperat dem. Och så var man rädd att Jesus skulle påverka detta och att det inte skulle vara det här lugnet längre. Som vi förstår så var det ganska rörigt i Mellanöstern på den tiden. Precis som nu. Lika rörigt som det är nu. Man fick inte säga vad man ville. Yttrandefriheten, den var verkligen hotad. Och man blandade ihop, som vi förstår, religion och politik. Precis som det är idag. Det är högst osäkert även då om man kunde vara på allmänna platser utan att man skulle vara hotad till den personliga säkerheten, rent av mördad. Vi ser hur det är i Europa överhuvudtaget idag. Man kan inte på många ställen röra sig fritt utan att känna sig osäker. Och inte minst i Israel. Och så kommer Jesus med försoning och offer. I Gamla testamentet så slaktade man syndabocken. Aaron, han slaktade syndabocken i templet och så renade man helgedomen från orenhet på olika sätt, men ofta med tjurens blod. Blod. Och i Nya testamentet nu så offrar Jesus sig själv för att vi skulle bli renade, för att rena oss andra. Han blir försoningsoffret själv. Försonaren. Jag har svårt att förstå hela vidden av detta. Kanske du har det också. Vi förstår inte det riktigt. Begriper inte hela innebörden av detta. Men vi får tro på det. Vi får ta det till oss. Och Jesus, han vet och har samma uppfattning som Kajafas hade, som vi läste i texten. Det är bättre att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Det hade vi i texten här i vers 50. Så blodigt, så förtvivlat, både i Gamla testamentet och i Nya testamentet, när Jesus dog. Men i Nya testamentet, så fullt av kärlek från Jesus. Bara för att vi, du och jag, av nåd skulle kunna bli försonade med Gud. Jag tror att vi alla har sett lite olika filmer på TV som beskriver det här med passionstiden och Jesu död och uppståndelse. Det gick en film i början på 2000-talet här som hette Passion of the Christ. Som oerhört realistiskt och dramatiskt visade hela passionsdramat. Både nu före påsk och under påsken. Tänk så mycket onödigt våld och hat det fanns. Så mycket ondska. Räckte det inte med att han skulle avrättas? Nej, man skulle göra det på det mest fruktansvärda sätt man kan tänka sig. Han skulle korsfästas. Idag på morgonen läste Kristin och jag i vår andagsbok beskrivning av hur det var att korsfästas. Vilken fruktansvärd död det var. Det var så hemskt att läsa så vi hoppade över hälften. om hur Jesus fick lida på korset. Det räckte inte med en vanlig avrättning. Han skulle korsfästas. Dessutom, innan dess så sätter man en törnekrona på hans huvud. För att han riktigt skulle få lida ha ont. Man kan tycka att det är någonting som har gått snett. Det var något som gick snett här för fariseerna och översteprästerna och prästerna. De ville ha undan honom till varje pris. Men det var ju också profetiskt. Det är ju så när vi blir rädda för någonting, någon företeelse vad det än är, då behöver man ha någon att skylla på. Det kan vi känna igen ifrån vår egen tid och vår egen värld. I politiken till exempel. Eller finansen. Om det är någon som gör fel och det blir finanskris. Då vill man hitta en syndabock. Någon som man kan skylla allt eländet på. För det känns väldigt bra att ha någon som man kan skylla på. I Sverige är det i alla fall så att om regeringen skulle göra något misstag, det spelar ingen roll vad det är för regering, så vill man gärna leta upp någon skyldig. Någon stackare som man kan få till att avgå för att ta på sig skulden. Och egentligen så gör det ju ingen skillnad. Men jag tror att de känner att det känns, liksom känns bättre då. Man försöker göra någonting åt det. Och ibland försöker vi människor göra någonting bra. Kanske det är ren förtvivlan när allting börjar gå snett. Då försöker vi göra någonting som enar oss för att motverka det hela. Någonting gemensamt. Förra lördagen, den 25 mars 2017, mellan klockan 20:30 och 21:30, lokal tid, världen över. Vad hände då? Är det någon som har hört talas om Earth Hour? Jordens timme? Eller jordtimme? Jag observerade inte det här nere i Spanien faktiskt på något sätt. Jag glömde bort det totalt, men jag har läst om det efteråt. Det har funnits här också. I Sverige, där har vi varit med om det några gånger, Kristin och jag, att vi har gått och släckt lamporna, alla onödiga lampor. Tagit bort all onödig elförbrukning. Gör man det i Norge och Danmark också? Det gör man. Det är gott. Det är inte alltid som det kanske man kommer ihåg det. Men det här, det är världens största miljömanifestation, har jag läst. Att man släcker lampor, onödig belysning och elförbrukning en timme. Då visar man solidaritet med hela världen. Jag vet inte om det gör någon skillnad egentligen. Men det känns bättre. Jesus, han var ju en ledare. Ledare för en skara lärjungar, inte så stor. Men den växte. Växte efterhand. Och Jesu lärjungar har vuxit och växer. Växer än idag. Det vi kallar kristendom, Jesu efterföljare, det är den religion som växer mest i världen idag. Kan inte verka så alltid, men så är det. I Kina blir människor troende i ett större antal än vad jag någonsin kunde tro. Jag har läst en siffra och jag har kollat den gång på gång. 1200 människor per timme avgör sig för Kristus i Kina. Men de är många. Men nu krävde man hans avgång. Att han skulle dö. Den här mannen gör många tecken, sa de. rådet i Jerusalem. Och om vi låter honom fortsätta så börjar ju folk tro på honom mer och mer. Och man var rädd för det här inflytandet som Jesus kunde tänka sig få. För han hade någonting som de inte hade. Han hade en direkt kontakt med Gud. För han var Guds son. Han är Guds son. Och han hade en utstrålning. En karisma liksom, så brukar vi säga. Som gjorde att de själva bleknade. I Sverige har vi ett uttryck där man säger att de försvann själva in i tapeten. De blev ingenting. Men Jesus strålade. Men sen var ju frågan här någonting mycket större. Mycket större än vad prästerna, fariseerna och översteprästerna kunde tänka sig. Det här var en gudomlig plan. Det som skulle ske. Allt var profetiskt. Jag nämnde nyss om det här med nedsläckning. Gud gjorde ju faktiskt den största nedsläckningen som har förekommit i världen. Och det hände när Jesus dog på korset. Från sjätte till nionde timmen på den dagen. Det vi har i påsk, det vi kallar långfredagen. Det står i Lukas 23 så här. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Gud råder över ljus och mörker, mina vänner. Det här skulle man väl kunna kalla för Earth Hour. Det blev mörkt över hela jorden. Här sker någonting. Här sker någonting fundamentalt. Det sker någonting med hela världen. Och det sker med människorna. Som har fått följder. Så att vi sitter här i turistkyrkan 2017. Den 2 april. För att hylla honom. Lovsjunga honom. Få lyssna till hans ord. Det hände någonting, mina vänner. Därför att försonaren, Jesus Kristus, dog för oss. Vi ska sjunga en psalm när jag har predikat färdigt här innan vi går in i nattvarden. Som är så fantastisk. Det är Lina Sandells psalm nummer 45 i Segertornet. Den lyder så här i första versen. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig. Då han på korset dör och för mig. Visst är det underbart. Varför behövdes detta? Kunde inte Gud bara förlåta människorna ändå och liksom släta över det hela? Måste Jesus verkligen dö? Måste han, Gud, vår far, låta sin egen son dö? Var det tvunget? Ja, det är lite lätt att sätta Gud på de anklagades bänk och ställa dessa frågor. Men det är inte Gud som är ond. Vi har en annan ond kraft. Och det är djävulen. För vi vet hur Gud ville ha det. Från begynnelsen. Från skapelsen. Från paradiset. Vänskapen mellan människor. Kärleken mellan människor. Människorna skulle leva i fred med varandra. I paradiset hade han tänkt sig. Med djuren. Och hela den övriga skapelsen i övrigt. Men det kom en ond kraft in. Som Gud egentligen inte vill. Det hade inte behövts några klimaträddningsplaner. Och vi människor Om vi människor inte hade stökat till det. Jag får nog ta lite vatten. För man blir torr i munnen. Vi hade inte heller behövt några föreningar för mänskliga rättigheter. Vi hade inte ens behövt ha FN. Inga fredsförhandlingar. Om inte den onde hade fått komma in i världen. Det var Guds plan från början. Men människorna vände sig bort ifrån Gud alldeles själva. Därför att de lydde den onde själv. Vände sig bort ifrån det goda, från tryggheten och kärleken i paradiset. Och nu vill Gud återupprätta kontakten med oss människor genom att han skickar försonaren Jesus Kristus, sin egen son. Alltså Gud är en god och kärleksfull Gud. Han vill oss det bästa. Sen levde vi ju så. Och kanske lever fortfarande så att han skulle ju faktiskt kunna tröttnat på oss. Att ha burit oss då som vi har gjort. Tröttnat på sin skapelse. Tröttnat på människorna och förgjort alltihop. Han höll ju på att göra det en gång. Med syndafloden. Men han har lovat att aldrig göra om det. Och det har han inte gjort. För nu väljer Gud en annan väg. Han ville inte förgöra människorna. Han väljer en annan väg så att människorna av egen fri vilja ska få välja hur de vill ha det. Och sänder sin egen son Jesus Kristus. Han som öppnade sina ögon när han ligger i sin mammas famn där i Betlehem. Det första han möter är de varma blickarna ifrån både Maria och Josef. Han möter glädje och lovsång ifrån herdarna. Han möter de vise männen när de kommer med gåvor till honom som vill visa honom uppskattning och glädje. Han möter vänlighet och godhet. Men han möter inte bara godhet. Han kommer också möta ondskan, det vet vi. Redan som ett litet barn. Och vi får uppleva ondska i vår tid. Ofta ifrån etablissemanget där vi lever, vårt samhälle. Jesus fick möta det från fariseer och präster när han var ute och när han var vuxen. Han fick möta våldet, han fick möta lögnerna om honom. De ljög på honom. Man förtalade honom och till slut fick han möta döden. Men faktum är att mitt i det här eländet, de tragiska berättelserna om Jesus sista timmar, så fick Jesus möta godhet. Han fick möta vänskap och kärlek ifrån sina vänner. De som hade stått honom nära. Det Jesus fick ta emot som gjorde att han härdade ut, det kan vi också få ta emot. Så att vi härdar ut i vår tid. För vi möter ibland illvilja och förtal. För att vi tror. Men det gör ingenting, för vi får möta vänskap ifrån varandra, till exempel här i turistkyrkan. Glädje, kärlek och gemenskap. Det har vi sagt många gånger om vår kyrka här, att det är vad det betecknar den. Här finns så mycket gemenskap och värme. Och det får vi dela med oss av till varandra. Och Jesus fick ju möta det också av sina vänner. Lärjungarna till exempel. Ibland så somnar de visserligen när de inte orkade med hans ångest där i Getsemane trädgården. Men de fanns där. De ville honom väl. Han hade en vän, Jesus, som hette Maria, som smorde hans dammiga, smutsiga fötter med den finaste balsam hon hade. En annan vän såg till att han hade någonstans att vara tillsammans med sina lärjungar den sista påskmåltiden. En vän torkade hans tårar och svett när han skulle bära sitt kors, eller när han bar sitt kors. Och vännen Simon kom fram och bar och hjälpte honom att bära korset på väg till Golgata. Jag tycker att det här är strålande exempel på hur viktigt det är att vi behöver varandra. För vi behöver varandra. Och att vi tar oss an de uppgifter som vi har fått ifrån Herren. Det är inte alltid vi är på samma plan, så att säga. Tycker likadant. Vi kan tycka olika om saker och ting. Och ibland kan man tycka att det blir inte lika bra om han gör det som om jag gör det själv och så vidare. Men vi måste respektera varandra, visa varandra vänskap och förstå att alla människor behövs. Du behövs lika väl som jag. Precis lika mycket. Och det här gäller inte minst i vår kyrka, vår församling. Om det är här eller om det är i Norge, eller Sverige eller Danmark. Vi behövs där. Och vi behöver visa varandra omsorg och kärlek. Här i kyrkan är det väldigt viktigt. För den här kyrkan står för ett motto att vi är ekumeniska. Vi kommer från olika samfund, olika kyrkor. Och då är det oerhört viktigt att vi respekterar varandra och visar varandra omsorg. Och kan acceptera att inte du tycker likadant som jag eller jag som du. Det är viktigt. För Jesus vill att vi ska älska varandra för att världen ska tro. Vi ska vara ett. Det finns ingen som har rätt att ignorera någon annan i Guds rike på något sätt. Utan vi behövs och vi ska vara med. Du har din uppgift och jag har min. Så var det för Jesus och hans vänner under hans sista vecka på jorden också. De fick sina uppgifter. Ni kommer ihåg att några fick gå och hämta en åsna. För han skulle rida in i Jerusalem på palmsöndagen till exempel. Och Gud, han ger oss kraft i detta, till detta. För att vi ska våga vara frimodiga. Och han ger den kraften genom den helige ande, hjälparen som han har lovat att sända oss. Vi kan få se våra liv i Jesu liv. Öppnade ögon, Herre mig giv, sjunger vi strax. Öppna ögonen och se att det inte är slut i och med paniken och ångesten där i ett semande trädgården. Det är inte heller slut i och med korsfästelsen som var så plågsam och så förskräcklig. Och det är absolut inte slut i och med begravningen. När Jesus låg i graven. Det tog inte slut där. Därför att Jesus uppstod igen. Det finns många vittnesmål om detta i Bibeln. Och vi upplever hans närvaro här idag. Han är hos sin far i himlen. Ber för oss, vakar över oss. Men med sin ande är han här. Och även om det är som allra mörkast i våra liv, så finns det ett ljus för oss på den andra sidan. För Gud råder över ljus och mörker, läste jag nyss. Det kan komma tillfälliga bakslag i våra liv. Det har det gjort för mig. När man liksom kände, nej, nu ger jag upp allting. Det kan inte bli bra. Men det blir det. Det kommer att bli bra. Inte genom att Gud har överseende med oss på något gudomligt vis, utan att han, genom att han sände sin son Jesus Kristus, försonaren, som ett offer till dig och mig. Han är den enda vägen till Gud, vår fader. Så står det också. Ingen kommer till fadern utan genom mig, säger Jesus. Och det är för din och min skull. Personligen. Du kan ta det till dig själv. Och vi behöver inte begripa det egentligen. Vi behöver inte förstå det. Det som krävs, det är att vi behöver leva i det. Ta det till dig. Bestäm dig för det. Det här vill jag leva i. Jag vill leva i Guds kärlek och närhet. För det är så tryggt. Det är tryggt för min framtid. Och jag behöver inte vara rädd för döden. För den är besegrad. Han offrar sig. Han utstod smärtan. Förlåt dem, säger Jesus. För de vet inte vad de gör. Till och med det. Mitt i sin oerhörda smärta. Strax innan han dör. Han ger upp andan, så säger han det. Förlåt dem, Herre. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Till oss idag så säger han: frid lämnar jag kvar åt er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag slog upp, jag ska sluta med det nu, i Svenska Akademins ordlista vad ordet försoning står för. Det står så här. Det betecknar en genuin återvunnen samhörighet. Visst är det fantastiskt. En genuin återvunnen samhörighet. Jag hoppas ni förstår det på norska och danska också. Fast det är Svenska Akademins ordlista. Inte bara att osämja och ovänskap upphör, utan det är en genuin samhörighet återvunnen. Jag tycker det stämmer bra. Har du det så i ditt liv idag? Jag ber till Gud att jag får ha det. Och Paulus skriver till sist i andra Korintherbrevet 5. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus. Från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Ska vi sluta med, jag ska sammanfatta predikande. Det är Gud som styr över mörker och ljus, fysiskt och andligt. Både i skapelsen, vid Jesu död och ända in i vår egen tid. Lev i detta ljus och du får försoning med Jesus. För det andra, Jesus behövde sina vänner när han gick mot döden på korset. Och vännerna var trogna, alla på sitt sätt. Jesus behöver oss idag också, utan undantag, alla. Och för det tredje, försonad med Gud genom Jesus Kristus. Är du det idag? Har du genuin återvunnen samhörighet med honom? Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att du är här. Herre, jag tackar dig för att jag får stå här och prisa dig, Herre. Att jag får uppleva din heliga andes kraft i mitt liv. Herre, hjälp oss var och en som är här idag att ta emot budskapet om försonaren. Tack Jesus att jag får tro på det. Att jag får leva i detta. Att jag med mitt förstånd bara får komma i din famn och säga: Jesus, tack att du dog för mig. Tack att du uppstod. Tack att du försonade mig och att jag får leva i samhörighet med dig. Jesus, jag tackar dig för att du är här. Se till var och en personligen. Du känner oss. Du vet om oss. Och du vet vad vi behöver. Vi behöver dig, Jesus. Tack att du hör min bön. Ber jag i ditt namn. I Jesu Kristi namn. Amen.